Du lyssnar på En augustinatt av Victoria Hislop i översättning av Åsa Malm, uppläst av mig, Lisa Velinder. Kapitel 1. För en del kvinnor innebär graviditet en tid av god hälsa och lycklig förväntan. Men Anna Vandolakis kände sig bara eländig och illamående. Läkarna insisterade på att hon skulle ligga till sängs de första 3 månaderna och sa till henne att det var det enda sättet att rädda barnet. Under de här ändlösa veckorna förlorade hon både sin vitalitet, sin porslinsvita hy och de långa glänsande lockarna som föll av henne i stora tussar. När förlossningsläkaren väl hade slagit fast att graviditeten var stabil bjöd Andreas, Annas make, in godsets arbetare på ett glas av hans bästa vin. Mer än 100 personer samlades framför huset i Lundabergen för att skåla för det kommande barnet. Alla visste att de hade väntat länge på en arvinge och att välstånd och framgång för en så enorm egendom som den familjen Vandolakis ägde var beroende av att släkten levde vidare. Det var viktigt för dem allihop att Andreas och Anna Vandolakis satte barn till världen. Anna visade sig inte. Istället stod hon och tittade igenom de florstunna gardinerna i sitt sovrum och konstaterade att hennes makes kusin Manolis var den första som kom och den sista som åkte därifrån. Hon kunde inte slita blicken ifrån honom ens för ett ögonblick och var säker på att han med jämna mellanrum kastade en blick upp mot henne. Men inte ens det kunde dämpa hennes största skräck, att han hade glömt bort henne. Bortsett från dessa skymtar från fönstret på andra våningen hade Anna inte sett Manolis en enda gång under graviditeten. Hur skulle hon kunna visa sig för någon som hon ville imponera på när hon såg så alldaglig ut? Hon avskydde allt som barnet tog ifrån henne innan det ens var fött. De sista veckorna blev hon sjuk igen och fick ligga till sängs. Barnet låg åt fel håll i magen, med ryggen mot Annas ryggrad, och själva förlossningen var smärtsam och chockartad. Det taniga spädbarnet gjordes inte mer välkommet genom att skrika nästan utan uppehåll hela dagarna och långt in på nätterna. Då tillkännagav den utmattade Anna att hon tyckte det var motbjudande att ha barnet vid bröstet och de fick hitta en amma. Annas själväckel blev inte bättre av födseln. Nästan över en natt gick hon från att ha varit kraftig till att se utmärglad ut, och hon stod inte ut med att se sig själv i spegeln. För någon som tidigare hade tillbringat flera timmar om dagen med att beundra sin egen spegelbild var det här en betydande förändring. Från att ha varit en kvinna med utstrålning och skönhet hade Anna förvandlats till oigenkännlighet. Andreas var bestört över vad som hade hänt med henne, och när han frågade sin mor, Eleftheria, om det var normalt att bli så apatisk deprimerad efter en graviditet fick hon medge att det inte var det. Det var inte så länge sedan Andreas 2 systrar hade fått barn och de hade båda 2 genast fyllts av moderslycka. Eleftheria hade förväntat sig att det skulle bli likadant för Anna. Hon var särskilt förvånad över att svärdottern hade avvisat förslaget att bjuda dit sin far för att träffa den nya familjemedlemmen. Fastän han egentligen aldrig hade varit någon välkommen gäst hos dem tyckte Eleftheria att det var märkligt att Georgios Petrakis inte fick möjligheten att träffa sitt första barnbarn. Han förtjänade verkligen lite glädje, tänkte hon, med tanke på att hans andra dotter, Maria, var spetälske patient på Spinalonga, ön där hans hustru hade dött för några år sedan. Men det var Annas val och hon tänkte inte lägga sig i. När barnet var ungefär 10 dagar gammalt kom Andreas hem lite senare än vanligt en kväll. Som alltid vände Anna bort ansiktet när han lutade sig fram för att ge henne en puss på kinden. Jag har varit hos prästen, meddelade han, för att bestämma datum till dopet. Anna kunde inte opponera sig. Hon hade vägrat att lämna huset, så Andreas hade varit tvungen att sköta förberedelserna ensam. I Vandolakis-familjen döptes alla barn bara några veckor efter födelsen. Att göra det senare än så skulle bryta mot traditionen. Jag har funderat på vem som ska bli hennes gudfar också, sa han kort. Jag tycker att vi ska fråga Manolis. Han är redan en del av familjen och jag kan inte komma på någon annan som alltid kommer att finnas där för vår dotter. Manolis var självskriven som någon oss.